Plenum börjar. Närvaro och registrering. Talman Jörgen Pettersson, vice talman Pernilla Söderlund, lagtingsledamöterna Harry Jansson, Sandra Listerby, Johan Lindström och Anders Holmberg anmäler om frånvaro från plenum på grund av annat lagtingsuppdrag. Har vi närvarande då? 24. 24 ledamöter är närvarande och det antecknas. Okej, hade hon problem? Okej, det är noterat. Och då fortsätter vi med dagens lista med ärende nummer 1 som är en andra behandling. Integrering av åländsk utbildning i nationella studie- och examensregister. Det gäller lag förslag nummer 11-2024 samt lag- och kulturutskottets betänkande nummer 12-2024-25. Först tillåts diskussion om ärendet i dess helhet. Efter det så föreläggs det lagförslag som ingår i betänkandet för beslut i andra behandling. Och slutligen föreläggs betänkandets motivering för godkännande i enda behandling. Kan förfaringssättet godkännas? Godkänt. Diskussion. Ingen diskussion. Diskussionen avslutad kan vi konstatera, eller den påbörjades aldrig. Föreläggs då förslaget till landskapslag om studie- och examensregister för antagande i andra behandling. Begärs ordet nu? Nej. Då konstaterar jag att lagtinget har i andra behandling antagit det här lagförslaget. Lagförslagets andra behandling är avslutad. Och då fortsätter vi med betänkandets motivering. Föreläggs för enda behandling. Diskussion. Ingen diskussion. Lagtinget har i enda behandling godkänt motiveringen. Ärendet är slutbehandlat. Och då fortsätter vi med ärende nummer 2 på dagens lista. Det är remissdebatt efter bordläggning. Det är fråga om lagförslaget nummer 18-2024-25 gällande ändringar av klientavgifter inom socialvården. Talmannens förslag är att ärendet remitteras till social- och miljöutskottet. Diskussion. Och då är det lagtingsledamot Anette Holmberg Jansson i detta skede som ska hålla ett anförande. Varsågod.
Talman, eftersom jag missade debatten i onsdags på grund av annat förtroendeuppdrag så är jag glad att jag får chansen att prata idag. Den ändring vi behandlar presenteras som en kompensation för att sjukkostnadsavdraget slopas. Och visst, att klienter får behålla upp till 50 euro mer per månad innan avgiften tas ut är ett välkommet inslag. Men det är också en mycket begränsad lösning. Det här är ingen fullvärdig ersättning för tidigare sjukkostnadsavdrag. Det riktar sig till en snäv grupp och lämna många utanför. Det förändrar inte klientens tillgång till de tjänster som fortsatt kostar, som till exempelvis fysioterapi och fotvård, som för många äldre är en förutsättning för att kunna behålla sin självständighet både i hemmet och på ett ESG-boende. När vi tog fram klientavgiftslagen, både steg 1 och 2, byggde hela konstruktionen på att sjukkostnadsavdraget fanns kvar. Det fungerade som en osynlig stötdämpare i systemet, särskilt för dem med stora behov. När avdraget nu tas bort förändras förutsättningarna i grunden. Det här är inte längre samma avgiftssystem. Det är ett system utan sin dämpning. Vi måste våga tala klarspråk. Den här ändringen förbättrar inte tillgången till vård. Den förändrar inte avgiftstak. Den samordnar inte skyddsnivåer. Och den skapar inte nya rättigheter. Det är ett tekniskt justerat avdrag. En teknisk justering, inte en systemreform. Frågan om ett högkostnadstak för avgifter är fortsatt aktuell. Vi väntar nu på att regeringen återkommer med ett förslag. Jag vill också upplysa om att möjligheten att efterskänka avgifter inte heller är något nytt. Det infördes redan i steg 1 2021. Det vi gör nu är att förstärka kommunernas informationsskyldighet, vilket är viktigt, men inte tillräckligt. Talman, jag har varit med om det här arbetet sedan starten. Jag var med när vi tog fram steg 1, när Åland fick en egen klientavgiftslag. och när vi genomförde steg 2 där vi förbättrade systemet för bland annat närstående vårdare och tydliggjorde avgifter för hemservice och boendeformer. Jag var också med i framtagandet av det äldrepolitiska programmet 2023-2030 där principen om skäliga överskådliga avgifter är tydlig. Jag vet att frågorna är komplexa, men jag vet också att vi redan har gjort mycket av det svåra arbetet. Vi vet var problemen ligger nu och vad som behöver göras. Vi behöver få klarhet i vad som ska ingå i avgiften för ESB, serviceboende med heldygnsomsorg. Vi behöver se över avgiften i relation till andra vårdformer och vi behöver ta tag i steg 3. Det arbete som skulle fokusera på hemservice, barnfamiljer och en samordning av avgiftssystemen. Det arbetet har blivit försenat och det är synd. Varje månad vi skjuter på nästa steg betyder att människor fortsätter leva i ett system där hemservice och stödtjänster ser olika ut beroende på var man bor. Där det fortfarande är oklart för många vad som faktiskt ingår och vad som kostar extra. Den typen av osäkerhet riskerar att skapa ojämlikhet och oro, särskilt för äldre med begränsad inkomst. Talman, vi behöver också vara ärliga med att steg 2 inte fick det utfall vi hade hoppats på för alla grupper. För personer med medel eller högre pensioner som bor på ESB-boenden har avgifterna i många fall blivit betydligt högre än tidigare. Det är ett resultat av flera samverkande faktorer. Dels hur avgifterna har konstruerats, dels att fler äldre numera har arbetspension istället för enbart folkpension. Det påverkar inte bara klienternas situation utan kommunernas inkomster. För personer med lägre inkomst har lagstiftningen däremot inte haft samma effekt, snarare kanske tvärtom. Särskilt för de som bor hemma och bara behöver ett fåtal insatser. När vi tog fram lagstiftningen så var det svårt att göra exakta prognoser. Många befarade att det skulle bli dyrt för kommunerna som har lyfts här i salen. En oro som när jag läste alla remissvar också kunde läsa där. Så blev det inte. Tvärtom har flera kommuner fått ökade intäkter. Det här visar hur viktigt det är att vi följer upp reformer noggrant, vågar justera det som inte fungerar och framför allt att vi ser till helheten. Vi behöver ett avgiftssystem som inte fungerar i teorin, inte bara fungerar i teorin eller i medelscenariot utan i verkligheten. För verkliga människor i olika livssituationer och det måste hålla över tid. Talman, det här för oss också till frågan vad som faktiskt ingår i avgiften och vad som borde ingå. Idag betalar klienter i både ESB-boende och på institution 85% av sin nettoinkomst i avgift. Men skillnaden ligger i hur mycket det som ingår i den vardagliga servicen och hur mycket klienten måste bekosta själv. På institution ingår i princip allt. Boende, vård, mat, hygien, tvätt, tillsyn med mera. Vilket gör att klienten klarar sig på en mycket liten summa utöver avgiften. På ESB däremot ingår visserligen mat och städning. Men klienten har fortfarande större behov av att använda sina egna pengar. Till exempelvis till hygienartiklar, tandvård, fysioterapi, glasögon, fotvård, resor och annat som behövs för ett självständigt liv. Det gör att den ekonomiska verkligheten kan vara betydligt tuffare för den som bor på ett ESB, trots att avgiftsprocenten är densamma. Det väcker frågan om vi i framtiden borde se över om det bör finnas en gemensam nivå för heldygnsomsorg eller åtminstone ett tydligare regelverk för vad som ska ingå i avgiften för de respektive boendeformerna. Hur kommunerna skulle ha råd med det är en annan fråga, men det är en fråga som behöver ställas. Exempelvis borde OHS kunna erbjuda fysioterapi och fotvård till denna grupp. Det är inte bara en fråga om pengar, det är en fråga om funktion, självständighet och livskvalitet. Talman, låt mig ge ett konkret exempel. En äldre person som bor kvar hemma i Mariehamn och har ett stort behov av hemservice, säg 37 timmar i månaden, hamnar enligt 25 års taxa på den högsta nivån. Det betyder att personen betalar 35% av sin justerade inkomst i avgift. Har man en pension på 2 200 € i månaden blir avgiften över 540 € per månad för att kunna fortsätta bo kvar hemma. Det är i nivå med och ibland även högre än vad en person betalar på ett ESB-boende där både boende, måltider och service ingår. Bor du hemma tillkommer då hyra, el, vatten, livsmedel och andra vardagskostnader. Det väcker frågan om hur vi egentligen ser på ekonomisk rättvisa i omsorgen. Att det i vissa fall är dyrare att bo kvar hemma, trots att vi vet att de flesta vill göra just det. Gör det tydligt varför steg 3 måste komma igång nu. Talman, jag är just klar. Det vi gör idag är ett steg, men vi får inte låta det bli en punkt. Vi har redan byggt grunden, nu har vi verktygen. Nu är det dags att använda dem. Vi kan inte nöja oss med justeringar i marginalen när människor i praktiken får betala mer för att bo kvar hemma än för att få vård på en institution. Det är inte rimligt, varken ekonomiskt, socialt eller etiskt. Jag kommer fortsätta bevaka det här området steg för steg för ett rättvist, hållbart avgiftssystem som inte bara är en teknisk reform. Det är avgörande del i den trygghetspolitik vi vill ha för våra äldre. Tack.
En replik har begärt, så det är lagtingsledamot Veronica Törnros. Varsågod.
Tack talman och tack ledamoten. Ledamoten lyfter mycket av det som jag själv förde fram i mitt anförande här i förra veckan. Och att kalla det här en kompensationsåtgärd för slopande av sjukdomskostnadsavdraget, det är faktiskt på gränsen till lite löjligt tycker jag. Det är en ytterst liten grupp som får ta del av den här, om man ska säga nu, möjligheten som landskapsregeringen ger. Men det som ju är mest bekymmersamt är att vi har ju ett antal styrdokument som talar om att vi vill att den äldre ska bo hemma så länge som möjligt. Men det finns ju inget incitament för att man ska göra det, utan det är bara tragiskt att se att det inte finns någon ekonomisk rättvisa. Och vi vet ju också vem som drabbas mest av det här. Det är äldre kvinnor som har valt att vara hemma och ta hand om barn och hushåll med låga pensioner, nu oftast bor på landsbygden eller i skärgården.
Repliksvar, ledamot Holmberg Jansson, varsågod.
Talman, och därför så är det så viktigt att steg 3 nu kommer igång, och det borde redan ha varit igång. Det var sådär att när jag avgick som, eller slutade som minister, så då pratade vi om att steg 3 borde börja direkt efter att steg 2 hade tagits. Nu har det tagit över ett år. Och att skylla på att man behöver titta på hur konsekvenserna blir, det är inte riktigt sant. Därför man såg redan under arbetet med att ta fram steg 2 hur det här blir väldigt orättvist för de som bor hemma. Att om vi nu vill ha, vi var helt eniga i gruppen som jobbade både med tjänstemän och politiker, hur vi kan se till att få folk att vilja bo kvar hemma längre. Och då ska det väl inte vara så att det kan bli dyrare för dig att bo kvar hemma längre än att flytta till ett boende. Så det är jätteviktigt. Och jag håller med om att det här är inte en kompensation för kultur.
Andra replik till lagtingsledamot Törnros. Varsågod.
Talman, nej, det är väldigt bekymmersamt. För att emellanåt får jag en känsla av att landskapsregeringen inte har tagit en helikoptersyn på vad det här egentligen betyder. Utan att man plockar lite här, nu tar vi den här delen och så förändrar vi den. Och så tar vi den här delen och så förändrar vi den. Istället för att kanske ta ett steg tillbaka. Och frågeställningen är ju om inte landskapsregeringen borde återkomma till lagtingen i form av ett meddelande med en plan. Hur man de facto avser att hantera dessa sociala frågor så att det uppnås en mer rättvis ekonomisk situation för alla ålänningar. Vi ska ju komma ihåg att det är de ålänningar som vi diskuterar här och nu. Det är de som har byggt upp vårt samhälle som vi har idag. Och där krävs det att vi anstränger oss lite mera, tycker jag faktiskt.
Avslutande repliksvar, ledamot Holmberg Jansson, varsågod.
Talman, jag är den första att hålla med och jag kommer faktiskt att hålla ett anförande till, för jag insåg när jag satt och läste igenom mina buntar med papper igår att jag hinner inte med allting i ett anförande. Så att min kollega har begärt om ordet här, men det är väl mest för att jag ska hinna ner och trycka på knappen igen. Så att jag tror jag avslutar där. Tack.
Följande anförande ska hållas av lagtingsledamot Ville Valve. Varsågod.
Ja, talman, det blir moderat show här idag. Jag har fått siffrorna för år 2023s slutförda beskattning och tittat särskilt på summan för yrkat sjukkostnadsavdrag på Åland. Det blev 5,9 miljoner euro totalt för år 2023. Det motsvarar ungefär det som sen också sades i debatten, att 1 miljon euro försvann ut ur ålänningarnas fickor när landskapsregeringen strök sjukkostnadsavdraget. Och då utlovades det ekonomisk kompensation för drabbade grupper. Åtgärden som vi diskuterar idag är närmast kosmetisk. Det har vi redan konstaterat flera av oss. Den är redan införd i flera kommuner. Resultatet i de kommunerna där åtgärden är införd, det blir plus minus noll. Det är alltså inte en särskilt riktad åtgärd. Sen har ministern framhållit grundavdraget som en kompenserande åtgärd. Och det vill jag påminna om att det är en åtgärd som regeringen hittills inte lyckats ge en prislapp på. Vilket anmärkningsvärt. Men helt i linje med beskrivningen av de ekonomiska konsekvenserna i liggande lagförslag, tyvärr. Och då återstår ju ett ideologiskt halmstrå som kompenserande åtgärd, och det är en översyn av högkostnadsskyddet. Men talman, även om vi skulle nolla högkostnadsskyddet så träffar det inte den målgrupp som drabbades av att sjukkostnadsavdraget slopades. Så det är multisjuka, det är ESB-klienter, det är Ålands äldre och framförallt kvinnorna. Och det här är ingen lindring för dem med höga läkemedelskostnader eller som bor på ett ESB-boende. Så jag avslutar med att uppmana utskottet att försöka få fram en kostnadsbild. Det måste alltid finnas en bild av vem det är som betalar vad. Gärna också en god bild av grundavdragets verkan eftersom det är en av de kompenserande åtgärderna. Tack.
Och följande anförande hålls då av lagtingsledamot Anette Holmberg Jansson. Varsågod.
Någon gång ska vara första gången. Jag byter i alla fall inte slips. Talman, jag vill passa på att lyfta ett tillägg i den här debatten som kanske inte syns så bra i det här lagförslaget, som är mycket påtagligt för de som lever med klientavgifter i vardagen. I och med att vi införde steg 2 av klientavgiftslagen har själva konstruktionen för hur avgifter tas ut förändrats. För ESB-boende, alltså serviceboende med heldygnsomsorg, har avgiften gjorts enhetlig över hela Åland. Det här är något som är viktigt att förstå. I det gamla systemet låg en stor del av kostnaderna utanför själva klientavgiften, som till exempel måltider, städning eller tillsyn. Det fakturerades separat, ibland som hyra eller som stödtjänster. I och med reformen har dessa kostnader bakats in i själva klientavgiften. Det gör systemet tydligare, men det gör också att klientavgiften i sig har blivit betydligt högre, även om den faktiska servicen inte alltid förändrats i samma grad. Det har lett till att den avdragsgilla delen, såsom långvårdsavgifter i kommunalbeskattningen, blivit mycket större. Men samtidigt har rätten att göra dessa avdrag försvunnit. Det finns ingen reell kompensation för det borttagna avdraget för långvårdsavgifter. Och det förslag som nu behandlas, där man får 50 euro mer per månad, är en mycket blygsam åtgärd i förhållande till de kostnader som avdragsrätten tidigare kunde lindra. En person som betalar nästan 19 000 euro i året i klientavgift för heldygnsomsorg kunde tidigare få flera hundra euro tillbaka genom kommunalskatteavdraget. Den möjligheten försvinner nu. Visserligen justeras summan du får behålla i det här lagförslaget, men den riktar sig främst till att kompensera ökade sjukvårdskostnader, inte de borttagna avdragsmöjligheterna för långvårdsavgifter. Det är alltså inte en direkt eller tillräcklig ersättning för den förändringen. Jag vill påpeka det igen. Nu säger jag att ministern är här och vi har hört att det kommer en förändring som skulle tas förra veckan kring högkostnadstaken. Och jag hoppas att vi snart kan se det beslutet, för det vore ytterst välkommet. Det är viktigt att komma ihåg att ett tak inte heller når de här kostnaderna. Det handlar inte om enstaka besök eller vårdepisoder utan om fasta månatliga avgifter för boende, tillsyn och omsorg. Vi har i lagtinget ett ansvar för att helheten ska hänga ihop. När ett avdrag tas bort, då behövs en riktig motsvarande lösning, inte bara en teknisk justering i marginalen. Det här lyfte jag i mitt tidigare anförande om att det här var en av de pusselbitar som vi hade när vi gjorde klientavgiftslagen steg 1 och 2. Men nu vill jag ta tillfället i akt att påminna att för inkomståret 2024 kan man ännu dra av långvårdsavgifter i kommunalbeskattningen. Det är lätt att glömma bort. Alla kommuner informerar inte så bra som Mariehamn, där man får ett papper hemskickat med den totala summan som man kan använda när man deklarerar. Och här vilar ett ansvar på kommunerna. Och nu är det snart deklarationsdags. Det är nästa vecka man börjar deklarera. Det borde vara en självklarhet att varje klient får ett årligt utdrag över sina klientavgifter, just för att man enkelt ska kunna deklarera dem. Det är en enkel åtgärd, men för många avgörande. Alla har inte digitala verktyg eller anhöriga som kan hjälpa till. Men jag uppmanar, dubbelkolla med kommunen. Hjälp någon som behöver hjälp med deklarationen. Gå in på verro.fi och titta under Ålandsavdraget. Om du inte orkar eller kan själv, be någon annan i familjen, hemtjänsten eller på boendet om hjälp. Det kan göra en skillnad i plånboken. Och det här är någonting som man har nu, jag tror första deklarationsdag är 15 april, så man har fortfarande tid att göra de här avdragen. Både sjukkostnadsavdragen men också den andra punkten som vi inte diskuterar här, långvårdsavgifterna, som man också kan göra ett Ålandsavdrag för. Tack talman.
Två repliker har begärts och den inledande repliken tas av minister Arsim Sekai. Varsågod.
Tack talman. Förra veckan när vi debatterade det här lagförslaget så poängterade jag att hur viktigt det är att se det här i ett större paket. För det är ett större paket vi levererar. Jag har fattat ett beslut om att överföra ett lag PM här som avser patientavgifter och högkostnadsskydd. Det torde publiceras här idag. På hemsidan. Ta gärna del av det. När det gäller långvården så gick ungefär 0,3% till som kompensation för de som sökte ersättning eller avdrag för långvård. Så det var den minsta, allra minsta kompensationen som gavs. 0,3% av ungefär 1 miljon euro. Tack.
Repliksvar, Lärmot Holmberg Jansson, varsågod.
Talman, ja, men i och med att den nya klientavgiftslagen nu steg 2 ser helt annorlunda ut och det blir ett mycket, mycket, mycket större del som är klientavgift jämfört med tidigare, så tror jag att i och med att vi också haft den här diskussionen här i lagtinget att det kommer vara flera som kommer att förstå att man kan faktiskt dra av långvårdsavgiften. Jag har talat med många i flera olika kommuner som inte vet om att det ens har varit möjligt att dra av kostnaden för de äldre på ett effektiviserat serviceboende. Man har bara trott att det har varit på institution. Så det här innebär ju nu att i och med att det inte längre är att du betalar en grundavgift, du betalar inte för städning, för mat separat, utan allting är som en klientavgift, så vet jag från nära bekanta då att summan, skillnaden är en klientavgift på 8 000 eller 18 000 för i år. Så det är 10 000 euros skillnad på ett år. Så att det är klart att det kommer.
Andra replik till minister Sekai, varsågod.
Det är klart att klientavgiftens storlek och att man potentiellt då kan deklarera en sån avgift är ju inte lika med som att det är det som man får tillbaka. Sanningen är den att för de allra flesta när man får efter alla automatiska grundavdrag med mera, ja, det blir inte särskilt mycket man får tillbaka av just det specifika sjukdomskostnadsavdraget. Det träffar säkert väldigt olika för olika personer som har sökt. Och för det beror ju helt på hur mycket man i övrigt tjänar. Vi anser ju att det paket som vi nu har tagit fram riktar sig till de personer som både har behov av att få direkt stöd när det gäller sjuk till sjukvård, men också nu då att vi höjer det här minimibeloppet och sen tillkommer ju även andra typer av lättnader och förbättringar för de grupper som faktiskt behöver det. Så jag tror att vi måste hela...
Avslutande replik, svar, ledamot Holmberg Jansson, varsågod.
Talman, ja absolut ska man se till helheten, och i och med att man under steg 1 och steg 2 tog sjukkostnadsavdraget som en del i det pusslet som man helt plötsligt bara plockade bort, så blev pusslet inte helt längre. Det blev söndrigt. Och man kommer inte med kompensationsåtgärder nu förrän, som man ser, först nästa år. Så det är ett helt år här nu som det finns inga pusselbitar att pussla med. Så det är tråkigt. Och tyvärr så förstår jag inte varför man ska ignorera det faktum att man tar bort det här med långvårdsavgiftskostnaderna. Det får en väldigt stor konsekvens. Man får dra av 25% av den summan. Man har en självrisk på 100 euro. Och sen förstås kommunalskatt. Det blir rätt stora summor. Och att säga att varje pensionär som bor...
Följande replik går till lagtingsledamot Christian Wikström. Varsågod.
Jo, tack herr talman. Det är ju precis som ledamoten säger och som vi betonar väldigt kraftigt i den här debatten om sjukdomskostnadsavdraget. Men det ska ju stressas igenom med allt våld då. Det är väldigt intressant där då. Där fick vi löften om att jo, men det är ett helt år här som man kan söka avdrag för sjukdomskostnadsavdraget. Ja, men nu är vi i 2026 här. Nu är det inte möjligt det här året med. Och det här hör vi nu då tala om, de här fantastiska besluten som ska rätta till allting. Ett lagstiftnings-PM. Det kan dröja ganska länge innan det kommer på plats. Så att om det ens kommer på plats nästa år, det har vi ingen aning om. Så man är väldigt, ute på väldigt hala boliner här. Man har lovat att det ska komma kompensationsåtgärder först i budgeten för 2025. Men att det i alla fall ska komma någonting under året. Och det enda som vi har hört talas om nu är att det ska komma någon slags ett lagstiftnings-PM som ska skickas till lagberedningen. Nej, det håller inte.
Repliksvar, ledamot Holmberg Jansson, varsågod.
Jag tycker inte att det är dåligt att man höjer summan med 50 euro per månad för den här gruppen. Men patientavgifterna, lagpen kring patientavgifter och högkostnadsskydd, jag vet inte vad de säger, men jag kan gissa ungefär hur de kommer att vara. Men de träffar ändå inte den här gruppen. För du har fortfarande kostnader på boendet för fysioterapi som jag anser, och det finns enligt medicinsk rehabilitering, den arbetsgruppen kom fram till att det här är väldigt oklart, och det vet ministern, vem det är som ska stå för de kostnaderna. Nu blir det individen själv som får stå för de kostnaderna för fysioterapi, vilket kan bli flera tusen på ett år om du går varje vecka för att du har en sjukdom. Samma sak tandvård. Vi införde under förra mandatperioden att de får gå till OHS tandvård. Men desto aktat så kostar det att gå dit.
Andra replik till lagtingsledamot Wikström. Varsågod.
Jo, nej, vi får nog fortsätta bevaka det här, hur det ser ut med just de här kompensationerna för slopandet av sjukdomskostnadsavdraget. För om man ser här på den här lagstiftningen, precis som ledamoten säger, så det här är ju ingen kompensation. Och det man får nog rätta till sig i landskapsregeringens led här och skriva saker för vad det faktiskt är och inte försöka förleda ålänningarna faktiskt i att det nu håller på att kompenseras för någonting som man inte gör. Så vi får se vad det innehåller och vad det kommer någonting. Men jag tillhör inte den skaran av människor som tror att vi kommer kompensera sjukdomskostnadsavdraget under 2026. Jag hoppas att jag har fel.
Avslutande repliksvar, ledamot Holmberg Jansson. Varsågod.
Talman, det kan ju också vara så att man nu har på grund av att man har tittat på högkostnadstaken, sett att man behöver ha ett högkostnadstak för både socialvård och hälso- och sjukvård som man har i Finland. Då kanske det blir ett annat ljud i skällan även från vår sida. Men jag vill fortsätta säga att ändra på patientavgifter, att ändra på högkostnadstak, det hjälper inte för glasögon och för fotvård och för fysioterapi eller dylikt. Det är fortfarande kostnader som du har om du bor på ett ESB-boende. Och jag är den första att erkänna att jag tycker inte att steg 2 blev så som vi hade tänkt. Men vi var också väldigt noga med att steg 3 skulle komma väldigt snabbt på, och det har inte gjorts. Så att jag hoppas verkligen nu att vi snabbt kan justera så att det blir bättre.
Och vi fortsätter på talarlistan. Då är det lagtingsledamot Ville Valve, da capo. Varsågod.
talman, det fordrar en liten kommentar, det här påståendet med att avdraget för långvårdsavgifter enbart skulle stå för 0,33% eller 0,03%. Det är bara en del av sanningen. Jag begärde ut data den 9 september 2024 och fick då lära mig att sjukkostnadsavdraget går att spjälka upp på tre kategorier. Först har vi A, yrkat på enbart långvårdsavgifter. Det är 0,33% och det är 481 687 euro. Sen finns yrkat på endast andra utgifter, andra än långvård. Det är då 9657 stycken, 97,27%. Och sen har vi den tredje viktiga kategorin, yrkat på både långvårdsutgifter och andra utgifter. Det är 238 ålänningar, 2,40% har sökt det och det är 1,8 miljoner. Det är så att det är lite att slira på sanningen att säga att det är 0,33%. Men det är en utmärkt fråga för utskottet att fördjupa sig och ta ställning. Hur stora var avdragen för långvårdsavgifter på Åland under exempelvis beskattningsåret 2023? Och det är en utmärkt fråga att fördjupa sig eftersom det lagförslag vi har framför oss idag marknadsförs som en kompenserande åtgärd och som ett svar på slopandet av både sjukkostnadsavdraget och långvårdsavgifterna. Tack.
Två repliker har begärts och den inledande repliken går till minister Arsim Sekai. Varsågod.
Tack talman. Det här är ett delsvar på den lagstiftning som antogs förra året. Det är inte hela svaret och jag vill bara kommentera de här siffrorna som ledamoten redogjorde för. Jag kan inte ta ställning till dem. Jag kan bara redogöra för det, den information som jag har här. Men jag ser fram emot att vi går, när vi går in i utskottet så kan vi titta på helheten också. Men återigen, det är endast ett delsvar på kompensationerna. Och vår bedömning är ännu igen att det här paketet träffar mer rätt än det paket som vi hade någorlunda koll på. Men vi hade inte hela bilden klar för oss där heller. Tack.
Repliksvar, ledamot Valve, varsågod.
Talman, jag ser ingen anledning egentligen att förlänga den här debatten. Jag konstaterar att det är en utmärkt fråga för utskottet att ta ställning till. Och jag välkomnar också en kostnadsuppskattning för de olika åtgärderna som beskrivs i lagförslaget. Tack.
Och ministern är nöjd så. Utgår ifrån. Vi fortsätter med följande replik som blir lagtingsledamot Veronica Törnros. Varsågod.
Talman, det vore mig ju förmätet att kommentera på det som ministern sa, men visst det skulle man ju vara lite. Nu ska det vara väldigt lätt att ta billiga poänger här, det måste jag säga, billiga politiska poänger. Men jag ska istället hålla mig till det som ledamoten sa från talarstolen och tacka för det faktainlägg som vi fick ta del av. Det är faktiskt lite imponerande nog tycker jag hur man som ledamot väljer att lägga ner sin tid och kraft på att plocka fram fakta och sen dela med oss åt oss andra här i salen. Så tack.
Repliksvar, ledamot Valve, varsågod.
Tack, jag är glad att ledamoten Törnros har noterat det brinnande engagemanget för FPAs självrisker för mediciner och stigande läkemedelskostnader. Etc. Tack.
Och då var det replikskiftet avslutat och det finns inga flera talare på listan. Talmannen konstaterar att diskussionen är avslutad. Kan förslaget att ärendet remitteras till social- och miljöutskottet omfattas? Ärendet remitteras till social- och miljöutskottet. Följande ärende är ärende nummer 3 på dagens lista, en remissdebatt, distribution av alternativa drivmedel och byggande av energieffektiv laddinfrastruktur. Det är fråga om lagförslaget nummer 19/2024-25. Det här ärendet avförs till plenum den 23 april 2025. Och följande ärende på dagens lista som ska föredras, det är nummer 4, en skriftlig fråga. Vilka är prioriteringar inför EU:s havspakt? Den skriftliga frågan nummer 5, 2024-2025. En fråga ska en fråga ska läsas upp av frågeställaren och efter det ger lantrådet eller en minister svar på frågan. Frågeställaren får sedan hålla högst 2 anföranden som också kan besvaras. Någon annan diskussion är inte tillåten. För svaret på frågan tillämpas ingen tidsbegränsning. Medan övriga yttranden inte får överstiga 3 minuter. Svaret kommer att ges av minister Jesper Josefsson. Står det åtminstone i protokollet. Ordet ges först till lagtingsledamoten Alfons Röblom. Talmannen noterar här att Josefsson antagligen är på inkommande. Vi väntar en liten stund, kanske det blev något missförstånd med tiden. Ja, och då konstaterar vi att vi har rätt sammansättning här när minister Jesper Josefsson har anlänt. Och då ger jag ordet till ledamoten Alfons Röblom. Varsågod.
Tack, talman. Jo, EU-kommissionen har inlett arbetet med en så kallad havspakt med syfte att skapa en gemensam ram för alla havsrelaterade politiska åtgärder under kommissionens mandatperiod. Man nämner särskilt 3 mål. 1. Ett friskt och produktivt hav. 2. Påskynda en konkurrenskraftig, motståndskraftig och hållbar blå ekonomi i EU, inbegripet fiske. 3. Konsolidera, förenkla och utöka EUs ram för kunskap i havsfrågor. Med hänvisning till 31 paragrafen första moment i lagtingsordningen ställer jag till vederbörande medlem av landskapsregeringen följande fråga. Vilka prioriteringar har landskapsregeringen i förhållande till EU-kommissionens arbete med havspakten och vilken strategi har man för att bevaka Ålands intresse?
Minister Josefsson, varsågod, svar.
Tack, talman, och ursäkta dröjsmål. Jag hade fel i agendan. Till saken. EUs havspakt handlar i grunden om något som är vår vardag här på Åland, nämligen vårt hav. Och för oss så är inte havet bara natur, utan det innebär också mat, jobb, vår fritid. Och som Alexandra Jednes mycket fint skrev i fredagens Nya Åland, en klassisk åländsk uppväxt. Och landskapsregeringen stödjer alla initiativ vars syfte är att främja vårt gemensamma hav, havsvälmående. Och det är positivt om EU i form av havspakten vill lägga större fokus på det. I dagens läge så är vi med i flera gränsöverskridande grupper, projekt och samarbeten, både som berör direkt miljöfokus och sen fiskefokus och så inom huset också så jobbar de nära varann. Men vi försöker vara med i väldigt många gränsöverskridande grupper, i huvudsak mellan Sverige och Finland. Och gällande havspakten i sig, så det är nu svårt att uttala sig så konkret om det här. Den planeras att presenteras först i juni och kommissionen säger att det inte är fråga om någon lagstiftning eller något juridiskt bindande och egentligen inte heller en ny politik på det sättet, utan mer av en samarbets- och en samordningsplattform. Om jag har förstått havspaktens vision och syfte korrekt så handlar det långt om att hitta en balans mellan olika intressen och mellan olika länder. Till exempel, som Röblom nämnde, så ett av målen är ett friskt och produktivt hav och ett annat mål är en konkurrenskraftig blå ekonomi. Och med tanke på det nya fokuset på just konkurrenskraft och förenklingar som EU gått inför, så blir det blir väldigt intressant hur man kombinerar det här och hur det faller ut i praktiken. Sen tror jag också att det är helt rätt väg att gå att försöka hitta, att fokusera just på en balans för att komma framåt. För det är inte alltid bäst i resultatmässigt för miljön att ha jättestora ambitioner. För då händer sällan ingenting och istället så blir det stora motsättningar. Och det är det absolut sämsta. Och för landskapsledningens del är det som egentligen i de flesta EU-frågor viktigt att vi också i den här frågan har utrymme för regionala och småskaliga lösningar. Det som är problematiskt eller fungerar i Medelhavet gör det sällan i vår Östersjö. Det finns många EU-initiativ och lagstiftning som är, de är goda i grunden, men i praktiken kontraproduktiva för just miljön. Och att också slår det ofta snett konkurrensmässigt. I flera fall så blir det att handla om byråkrati och rapportering som istället tar resurser från det som skulle göra någon nytta. Och det ser vi framförallt i vår väldigt lilla förvaltning som vi har när det kommer nya EU-direktiv. Landskapsregeringen och förhoppningsvis också EUs prioriteringar framöver måste därför vara väldigt resultatfokuserade. Förhoppningsvis så kommer det också fortsätta finnas gott om EU-projekt och finansiering vars syfte att bidra till friskare havsmiljöer. Nu vi säger att man lägger stort fokus på försvar och annat inom EU, vilka de pengarna måste tas någonstans ifrån. Men förhoppningsvis så kommer det fortsätta finnas gott om finansiering just för det här också. För det är också ett sätt för landskapet att vara med och jobba ganska konkret just gränsöverskridande och vara med också få kunskapsutbyte helt enkelt. Men eftersom allt kring havspakten ännu är ganska oklart vad som gäller i praktiken så blir också mitt svar på ledamotens specifika fråga lite detsamma. Men jag hoppas att vi kan jobba på våra olika fronter, bland annat ledamotens uppdrag i BSPC som president, tror jag titeln är, och som undertecknad som minister. Ska snart på miljö- och klimatministermöte i Helsingfors, och där hoppas jag, och om det inte är på agendan så kommer jag själv att lyfta just de här frågorna. Att utan tvekan så för Ålands framtid så är havet och Östersjöns välmående helt avgörande. Och det är också mycket som görs redan nu, det måste man ändå understryka. Och det är också mycket som har blivit bättre under åren. Det som lite glöms bort i också den här diskussionen och vad jag kan tycka att det är kanske vår största utmaning när det också kommer till havets välmående, det är den globala uppvärmningen som sker, att det påverkar också den lokala miljön väldigt mycket och också ekosystemen. Och därför måste vi också höja blicken och inte bara fokusera på lokala lösningar. Men det som blir mycket i här på Lilla Åland är att vi måste också prioritera kanske våra resurser att försöka göra mer konkreta åtgärder, men ändå försöka vara med på den här stora globala nivån. Och det är en utmaning. Så åter där handlar det om en balans om prioriteringar. Men så som jag ser den här mandatperioden så behöver vi fokusera mycket på konkreta åtgärder här och nu på Åland. Och också ta itu med viss lagstiftning som släpar efter.
Tilläggsfråga, ledamot Röblom, varsågod.
Tack talman och tack ministern för ett brett svar som nämner många aspekter. Det stämmer ju som ministern säger att det har inte aviserats någon ny lagstiftning i den här klimatpakten, utan det handlar mer om att främja, stärka, samordna och till exempel just småskaligt fiske, kustsamhällen, samarbete mellan myndigheter, stödja innovation och så vidare. Och när jag lyssnar på ministern så gjorde jag lite anteckningar. När det gäller havet, som ju inte bara är vårt naturliga element här på Åland, utan det pågår väldigt många processer från åländsk sida inom landskapsregeringen och i det åländska samhället som är kopplat till havet. Förstås shippingnäringen, havsbaserad vindkraft, fiskeproduktionen, miljösatsningar, kommande havsplanering, forskning, innovation, kritisk infrastruktur som vi pratar om mycket inom BSPC. Det jag blir att fundera på nu här så är det att har Ålands landskapsregering, har vi här, med tanke på de begränsade resurserna som ministern nämnde, har vi ett tillräckligt strategiskt tänkande gällande hur vi ska jobba med de här frågorna? Skulle det till exempel kanske till och med rent av behövas en åländsk havspakt där vi tillsammans från politisk sida och med våra berörda företag och myndigheter samlar oss och gör de här prioriteringarna. Hur ska vi jobba gentemot EU? För även fast det inte är lagstiftning som presenteras nu från kommissionens sida, så rör det ju på sig. Inte bara rent fysiskt, i och med att havskommissionären reser runt och besöker olika kustsamhällen, och vi gör allt vad vi kan för att få honom också hit i augusti, utan också därför att det finns ju tankar i det här. Det är någonting man vill uppnå. Så kanske det skulle vara ett läge för Åland att vi bestämmer oss för att vad ska vara våra prioriteringar i alla de sammanhangen där vi har möjlighet att framföra dem. Jag brukar ju tala om hisspitch. Att när en åländsk politiker står i en hiss någonstans och träffar en annan åländsk politiker. Nej, en annan politiker, inte en åländsk. Men en politiker, så ska vi veta vad det är. Vad är vårt huvudbudskap? Hur ser ministern på det? En åländsk havspakt.
Tilläggssvar, minister Josefsson, varsågod.
Tack. Jag tror absolut att vi behöver jobba ännu mer tvärsektoriellt än vad vi gör i dagens läge. Jag nämnde att vi gör det inom huset, men vi kan bli betydligt bättre på att göra det också bara i huset. Så jag tycker att näringen och miljö, just gällande vattensidan, vi har en hel del projekt igång. Senast i torsdag så hade vi ett seminarium som heter Skog och vatten, där vattensidan träffade skogsbruket och diskutera de här frågorna. Vi har ett projekt som heter Vattenförbättrande åtgärder för jordbruket. Så jag upplever ändå att man diskuterar och jobbar mycket tillsammans och försöker hitta vägar framåt. Sen så här, man kan samarbeta alltid ännu mer. Att vi ska bilda en havspakt formaliserat på det sättet kanske vi inte ska göra. Men jag tror absolut att vi borde hitta sätt att jobba mer tillsammans. Där kan havsplanen vara ett verktyg. Det vi har diskuterat, vi har en arbetsgrupp som snart kommer ut med åtgärdsförslag hur vi stärker Åland som fiskedestination med fokus på sportfiske. Och där har vi mycket landa i att vi har jättesplittrat, vi har jättemycket vattenägare, mycket olika fiskelag, byalag, att det är svårt att nå ut till dem och tala med dem i enad röst. Att där har vi pratat om att bilda som Ålands skogsvårdsförening. Lite det konceptet att gemensamt kunna jobba med fiskevård i det här fallet. Att jag tror formalisera vattenägarna på något sätt. För nästan alla ålänningar är vattenägare. Och det är väldigt splittrat. Och jag tror vi ska kunna göra betydligt mer för de pengar vi har gällande just vattenvård i det här fallet. Så kanske ingen havspakt på det sättet, men jag tror att vi kan formalisera det utan att nödvändigtvis byråkratisera det, för det är det vi vill komma ifrån. Sen tror jag också vi ska vara lite försiktiga med, jag nämnde EU-projekt, att ofta i vissa fall förstår inte gemene ålänning nyttan av EU-projekten, att man pratar ganska mycket här och man ser inte så mycket konkret fall ut från det. Och där tror jag vi måste vara ganska framöver, välja vilka projekt vi går in i så att man faktiskt ser att det producerar och ser att det händer något i vardagen och inte bara fina dokument och strategier. Och det är det jag hoppas och tror också, att EU kommer gå in för mer fokus på verkstad och mindre fokus på dokument.
Avslutande tilläggsfråga, ledamot Röblom, varsågod.
Tack talman. Det gläder mig att ministern nämner de här olika EU-projekten, för det reagerar jag på också när jag var miljöminister. Var kommer de här EU-projekten ifrån? Vad är det som bestämmer att det här, just det här EU-projektet är någonting som landskapsregeringen ska ge sig in i? För även fast det betyder finansiering från EU, så betyder det också arbetstid från tjänstemännen här i huset bredvid. Det kräver resurser från Åland. Så hur görs bedömningen av vilka EU-projekt eller andra samarbetsprojekt som landskapsregeringen ska vara en del i? Så jag stöder helt det som ministern säger, men det stärker ju också lite mitt förslag om att det skulle behöva finnas ett strategiskt arbete från landskapsregeringens sida i form av en Östersjöstrategi, eller vad jag nu valde att kalla det i farten, en åländsk havspakt. Där vi vet vad det är vi ska hålla utkik efter när det kommer till projekt. Vilka projekt kan stärka och ge synergier till annat vi håller på med inom landskapsregeringen? Alla undersökningar som görs nu kopplat till Sunnanvind till exempel, kopplat till till andra projekt för biologisk mångfald och så vidare. För jag ser en viss risk av att vi reagerar reaktivt alltid på de här grejerna och inte riktigt tar det där strategiska greppet. Så jag skulle nog uppmana landskapsregeringen via ministern att ändå försöka ta ett mer strategiskt grepp om den här frågan, för de här silosarna är tyvärr ganska starka också i landskapsregeringens struktur, att den ena handen vet inte alltid vad den andra gör. Och jag tror att vi skulle, när vi är ett landskap mitt i Östersjön, så utgår man nog ifrån att vi ska veta vad vi håller på det här politikområdet.
Avslutande tilläggssvar, minister Josefsson, varsågod.
Ett överhängande arbete och projekt som pågår, som ledamoten väl känner till, det är det projekt Rent vatten 2030. Och på sätt och vis så är det det som knyter också an mycket av det arbete som görs. Så, och där kan man kanske överväga hur vi diskuterar, hur ska det projektet fortsätta, hur ska det arbete fortsätta, att ta lite mer strategiskt grepp om det när man utformar fortsättningen. Det finns vissa komponenter, jag tycker det funkar, men sen för gemene man så kanske man uppfattar att det finns inte så mycket strategiskt tänk, men när man tittar på allt som görs så jobbar vi ändå väldigt systematiskt och mot ett håll. Men så här, jag kan ta det med mig i fortsättningen, och jag tror också här ett medskick till parlamentet att också diskutera det på nordisk nivå, vilket jag vet också i BSPC och sen också på ministernivå, att vi behöver, vi är mitt i havet och vi behöver hålla frågan väldigt aktiv. Många av länderna, som många av de man träffar, ser inte havet särskilt ofta, medan vi ser det varje dag. Så definitivt så behöver vi vara havets röst på det sättet.
Landskapsregeringens svar och antecknings för kännedom, ärendet är slutbehandlat. Och då återstår några ärenden för kännedom. Ärende nummer 5. Ändring av studiestödslagen, lagförslag nummer 21/2024-25. Ärendet tas upp vid plenum den 23 april 2025. Och ärende nummer 6, tryggande av kommunal service, lagförslag nummer 20/2024-25. Det här ärendet tas upp till behandling vid plenum den 23 april 2025. Ärende nummer 7, landskapsregeringens externpolitik. Det är ett meddelande nummer 4/2024-25. Det här ärendet tas upp till behandling vid plenum på Valborgsmässoafton den 30 april 2025. Och slutligen betänkande för kännedom. Det är en tilläggslista idag. Ärende nummer 8 på listan, införande av bestämmelser för främjande av energi från förnybara energikällor i lagstiftningen. I fråga om lagförslag nummer 15/2024-25 och social- och miljöutskottets betänkande nummer 4/2024-25 med anledning av det här lagförslaget. Det här ärendet tas upp till behandling vid plenum den 23 april 2025. Nästa plenum hålls den 23 april 2025. Klockan 14.00, och plenum föregås då alltså av frågestund klockan 13.00 samma dag. Plenum är avslutat.